Hur kändes det att vara första gången kär?
Oj, oj, oj. Den känslan glömmer man nog säkert aldrig.
Men kommer du ihåg vem det var?
Nej. Nej, jag kommer nog ihåg. Jag kommer nog ihåg. Och det kändes bra och konstigt samtidigt.
Hur gammal var du? Ungefär.
Vad skulle jag säga? Kanske en 20, lite över 20.
Oj! Ser du, jag tänkte där ungefär 11. Och hon hette Lina. Och hon gick på en klass över. Mm. Alltså, men okej, vi snackar kär på det där
riktigt,
sättet.
Riktigt.
På det där sättet, ja. Men förtjust har man ju varit tusentals gånger.
Ja.
Jag tänkte direkt på förtjusning när den här frågan kom. Och det där, då gick jag tillbaka till Sonja på klass 1.
Oj!
I lågstadiet. När jag var jätteförtjust i min klasskompis Jonas.
Vad var det som var så bra med Jonas?
Det var att vi hade alla samma bokstäver i vårt namn.
I den här podcasten så diskuterar vi alltså världens alla olika frågor. Med hjälp av barns frågor. När de ställer frågorna så brukar det leda till väldigt intressanta samtal. Jag och Sonja har ingen aning om vad de här frågorna är, vilka de är och vad som kommer att ställas idag. Men tillsammans med skådespelaren Dennis Nylund så ska vi försöka klura ut några vettiga svar på deras funderingar. Välkommen!
Tack, tack, tack.
Du är ju själv en ung där hemma.
Mm.
Hur gammal är hen?
Hon är nu 2 år och 6 månader ungefär.
Vad är den vanligaste frågan hon ställer?
Hon brukar inte ställa så hemskt mycket frågor, utan det är mer som att hon vill ha något.
Mm.
Och det är gula Moomin smoothie är det som kommer ganska ofta. Det kom till och med 5 gånger idag. Så att...
Ren idag?
Ja, ren
idag. Och det är tidigt på morgonen.
Ja.
Gav du då?
Jo.
Ja, okej. Okay. Det tog 6 frågor och sen...
Jag sa först att nej, vi sparar. Så efter dagis får du sen. Nej, jag vill ha nu. Gula Moomin smoothie. Så okej, okay, pappa ger.
Jag ringer till mamma. Ja.
Mm-hmm.
Men det är någonting ljuvligt med barns frågor, för att... Jag har sagt det här tidigare också, men de öppnar en dörr till ett rum som man inte visste att fanns. Alltså för att de tänker på någonting som du har slutat tänka på för länge sedan. Mm. Eller du har slutat fråga. Och det är därför det är på något sätt så underbart.
Ja, och de frågar rakt. Som, barnen ändå, det beror på åldern förstås, men vissa, det här legendariska när ett barn sa eller frågade sin mamma då i spårvagnet. Äiti, onko toi semmoinen nenä, mistä sit puhutaan vasta kotona? det är en ljud liksom att barnen har förstått att man inte ska, liksom, de har haft diskussioner hemma helt tydligt. Men att man ändå ställer den frågan så att man avslöjar allt. Och det är jättegulligt och det är jättefint, och då kan man inte bli liksom arg på det.
Nej, det finns inga baktankar och det finns inga underliga meddelanden mellan raderna.
Det här är ju en väldigt bra diskussion som gör en sådär passligt nervös inför resten av frågorna som vi kommer att få nu. Kiva!
Jag håller med.
Då kör vi!
Vad är det mest olagliga du någonsin gjort?
Igår så jag kommer bara på den senaste. Men igår så gjorde jag en stor miss. För ni vet när man åker förbi en fartkamera. Mm. Och sen så tänker man att man håller ju hastigheten. Så det är lugnt. Och så skojar man sådär att man visar peace-tecken eller någonting. Mm. Bara hej!
Ja, no hands, no look hands, police!
Look. Jag gjorde det igår. Och...
fick.
Och vi hade fota. Och jag ser så inte fram emot när polisen... Det var dessutom mitt min bil. Jag hade lånat en bil. Så det där kommer gå via någon.
Yeah.
Och om det är så att, alltså, att jag inte bara kört några kilometer över hastighet, så körde jag långt över 20 kilometer i timmen över hastighet. Jag håller inte i ratten. Jag sitter och ler och visar peace-tecken med båda händerna till kameran. Och... när det äntligen kommer då till mig att jag ska gå, jag antar att jag ska till polisen och ska då säga att det är jag som är på bilden.
Så de det blir en intressant diskussion.
De kommer inte att ge mig en varning. Alltså de kommer inte att vara sådär, aja baja, utan de kom ut och var provocerade.
Men vad gjorde du? Vad tänkte du?
Det var bara som ett skämt. Så där, jag ser en kamera. Jag såg kameran lång väg. Så jag bara, hej, kamera. Och så där. Jag brukar alltid göra det. Så där, kamera, hej. För jag brukar den liksom hålla hastighetsbegränsningen. Men
liksom, har du någon aning om du körde för hårt?
Alltså? För att om det var så att det var 80 så kan hända att jag körde lite över. Och då alltså så att den tar bilden.
Den tar bilden men det skickar ingenting.
Det är bara det att även där, om de tar bilden och var lite över och de ser på bilden, så tror jag att de ändå skickar åt mig. Bara för att lära mig en läxa. Och det är ju värd.
Ja. Jag skulle vilja se den här polisen som skickar den här bilden till dig. För han är säker att han tar en bild av sig själv med två långfingrar.
Ja.
Och skickar den till dig.
Ja. Men det är nog kanske det senaste väldigt olagliga som jag har gjort. Som jag nu sådär genast kommer på att erkänna.
Jag måste ju ännu ställa frågan, Janne. Att hur mycket har du betalat för fortkörnings...
Alltså jag har mest fått varningar. Och jag skulle kanske, nu har jag betalat några hundra. Mm. Här någon betalat, men inte något mera. Däremot så kommer jag ihåg att min exfru, så hon hade just fått en sponsorbil. Och så körde hon motorvägen. Hon har pratat om det här så jag texte berättade den här historien. Hon har pratat om den i offentligheten. Så hon körde på motorvägen mellan Åbo och Helsingfors. Och så kommer hon, det var en annan bil där och sen så blev det lite liksom race tydligen. Och så kommer civilpolisen då och blinkar och plockar dem åt sidan. Och det är en ny bil, så när polisen stannar henne så får hon lyssnar på Celine Dion, I Drove All Night på full volym. Och hon får inte bort volymen. Så när hon får ner rutan så skriker det Celine Dion ur stereon. Och hon bara, och polisen bara, liksom, kan du sänka volymen? Hon bara, nej, jag vet inte hur man gör. Full panik, helt ny bil. Och sen så gick de då till bilen och pratade. Och hon blev kvar och väntade. Hon tog hennes körkort och gick och snackade något. Och så skrev hon meddelandet med. Jag har fortfarande screenshots på den där diskussionen. När hon skriver och frågar, polisen tog mig, ska jag gråta? Och jag frågade, hur hårt kör du? Och så sa hon då hur hårt hon kör. Det var jättemycket över. Så här, det kan nog vara värt att gråta, ja. Det kan vara värt. Men inte hjälpte. Hon miste körkortet.
Oj, herregud.
Och det var ju, kan man tycka, jättesynd. Nog om henne. Men då fanns det ju någon annan som fick köra den här nya, fina, sponsrade bilen.
Ja.
I en månad. Och hon frågade, kan du skriva till polisen på finska snabbt ett mejl så att jag behöver bilen och så vidare. Och jag har aldrig övervägt att skriva ett dåligt mejl så mycket som då. För att jag borde ha skrivit bara något med det där, att ni är ju helt idioter. Att jag körde ju knappt hårt, ser det även. Ungefär. Så skulle jag fått kanske ha den där bilen i ett halvår eller något sånt.
Åh, ja. Oh, fantastiskt.
Skulle du vilja leva på Mars?
Nej, jag skulle inte vilja leva på Mars. Åtminstone inte idag.
Nej,
jag känner på ensam. Något sätt att jorden är en härlig plats att leva på. Det finns mycket hopp och kanske allt kommer på något sätt bli bättre. Jag är ju en äventyrslysten människa. Jag gillar action. Jag gillar lite konstiga grejer och prova på nya saker. Och kanske en resa till Mars skulle vara någonting som jag eventuellt kanske till och med skulle göra. Men jag skulle inte vilja leva där.
Vi säger att det tar 3 år. Vi säger att det tar 3 år eller 4 år. 2 år dit, 2 år tillbaka, säger vi. Skulle du fortfarande? Skulle du ge 4 år av ditt liv? Första människa på Mars?
Nu när du säger sådana spex så måste jag ju fundera på nytt. Men jag tror, alltså, jag tror inte att jag skulle göra det nu kanske de kommande 20-25 åren.
Du tänker att du får en inbjudan sen om 25 år?
Nej, men när jag är 65 och har upplevt allt och börjar den vara trött på det ena och det andra, ja. Då kan jag sätta mig i en, vad är det, en raket. Och åka iväg och liksom köra kapitel 4 i mitt liv.
Det är nog spännande. Mm. Det skulle vara roligt också om de skulle vara sådär, ja, vi tar en 65-åring och lägger det. Det finns ju ingen chans att de liksom, att det är kaputt före man är framme.
Nej, men vi kommer ju leva allt längre som människor. Plus att jag tror att man behöver en diversitet. Man kan ju inte bara ha liksom sådär fitness-människor mellan 20 och 30.
Det är roligt att du skulle vara den där sagotanten.
Ja.
Så att sen på kvällarna så får de yngre samla sig, så skulle du berätta.
Jag tror att det behövs en sagotant på Mars.
Men jag tror liksom personligen att jag skulle kunna sätta 4 år, men det beror på om jag skulle åka dit ensam eller om jag skulle åka dit med mina näraste och käraste.
Skulle du ta det som en sån, alltså vissa människor råkar sådär på husbilssemester. Tänker du att ni skulle föra familjen? Vi har ett litet äventyr.
4 år.
Ja, möjligtvis. Det beror hemskt mycket på då barnen, hur de har, de skola eller något sånt. Att kanske man inte nu bara kan. Men jag har börjat faktiskt bli. Jag har någon som ung varit på sån här husbilsresa. Och nu har vi börjat diskutera där hemma. Tänk om vi skulle skaffa en husbil och fara någonstans. Eller bara hyra en sån för en sommar. Och jag har börjat bli så att, men ja, kanske. Vet du, man blir ju, sen märker jag att herregud, jag blir gammal. Eller medelålders.
Det är bara att bejaka medelåldern.
Det är bara att bejaka, och jag tycker lite om det faktiskt. Alltså, det finns någonting coolt i det. Att jag kikar nu liksom baka i tiden och tänkte att jag skulle aldrig liksom bo i Esbo och ha barn. Eller jag barn och familj, jo, men att bo i Esbo och liksom ungefär gå med Crocs där hemma. Mm. Men nu diggar jag det. Jag tycker det är någonting liksom, det är någonting roligt. Och sen tittar jag på de här unga rappare och såna här som jag inte följer så hemskt mycket. Och sen lyssnar jag på musiken och så, herregud, vad är det här? Så märker jag att, nåja, jag har kanske blivit lite äldre. Men det är på ett bra sätt och jag tycker det är positivt. Och jag har ingenting emot att bli äldre.
Om du fick chans att träffa en död person, vem skulle det vara?
Oj, oj, oj. Min morfar som hette Folke.
Hette din morfar Folke?
Ja. Honom skulle jag vilja ta. Nu blir jag helt...
Oh. Det är lugnt.
Känsla. Ja, alltså honom tänkte jag först. Det kan man skulle kunna säga William Shakespeare eller något, vet du. Sånt. Men morfar skulle jag vilja träffa. Mm. Nu när jag är själv vuxen och skulle kunna diskutera med honom. Det kunde jag inte sådär, eller visst kunde jag diskutera med honom.
Gud, nu brister det för mig.
Men ja. Och den en andra som jag aldrig faktiskt de facto har träffat med min farmor. Som jag har hört mycket om, men jag har aldrig träffat. Hon dog sen liksom långt före jag föddes. Men det plötsligt... När man tänker på såna här saker så går det till de närmaste människorna på något sätt. Och de saknar man fast man egentligen inte liksom tänker på dem så hemskt ofta. Men sen när det kommer såna här frågor av barn som jag sa, jubliga, så börjar man tänka på såna människor.
Mm. Hur gammal var du när Folke dog?
Kring 20 kanske.
Mm.
19-20. Och då hade jag inte liksom sett honom på många år, för min mormor bor fortfarande i Pajala i Sverige. Och då hade jag flyttat hit då, just då. Jag kommer ihåg faktiskt, jag satt i bussen, jag bodde på Drumsö då. Och så satt jag i bussen och så ringde min morsa ringde, eller farsa ringde, att Folke morfar har dött. Och jag var helt så att, för jag hade inte sett honom på många år, och var så att okej, det var ju sorgligt. Men sen kom jag ihåg att sen när telefonsamtalet slutade så var det så här. Och då märkte jag hur viktig han var för mig. Om någon konstig anledning. Även om jag inte hade så liksom mycket kontakt med honom.
Vad skulle du fråga om du skulle få, en fråga?
Jag skulle be honom lära mig, för han var jätteduktig med sina händer och han lagade traktorer och slöjdarbete och sånt. Han skulle lära mig det.
Okej. Okay.
Jag har inte någon specifik fråga. Jag kan ju fråga vad tycker de Folke Rundqvist. Men det spelar inte så stor roll egentligen. Nej. Utan mer det att liksom vara tillsammans och att han skulle lära mig att fixa och dona.
Kom Folke Rundqvist namn alltså? Folke, ja, det kom från din morfar? Ja.
Alla dessa karaktärer som var med i Folke Rundqvists liv, eller är fortfarande, är liksom namnena efter någon från min släkt.
Vilken hommage.
Ja, något sånt liksom tänkte jag. Att grannen hette Stefan och det gjorde min morbror. Ja. Min fru, eller Folkes fru, hette Astrid och det är min mormor. Mm. Vet du, så de kommer, Agneta hette min mamma och Agneta var med också.
Hur är det utseendemässigt? Är det någon av dina släktingar som har Folkes leende?
Nej.
Bra. Nej. Det skulle kanske inte vara en hommage.
Nej.
Vad ville du bli när du var exakt 20 år gammal?
Det var nu fotis. Alltså man spelar mycket fotis. Drömmen var att man vill spela i Ekenäs, alltså EIFs första lag. Och på centrumplan, mitt i stan. Och jag slutade spela fotis kanske som 15-åring sådär i EIF. Och sen nu spelar jag fortfarande i en divisionslag. Men sen så fick jag ett meddelande några år sedan när jag fyllde 35. Och då var det så att AIF hade bildat ett så här old boys fotislag. Och det var igen, för alla andra i det där laget, de har alla spelat på hög nivå, de många de har spelat i det där representationslaget och så vidare. Så för dem var det ju på något sätt märkvärdigt. Men jag kommer ihåg den första hemmamatchen när vi var 35 plus åringarna. Mm. När man fick sitta i det där omklädningsrummet vid centrumplan och man fick ha på liksom, vi hade gamla spelkläderna som man haft första laget hade, så vi då, det är Kiva också, det är tight modell nu för tiden, och så kommer vi 35 plusare och ska försöka tränga oss in i de skjortorna. Och sen så fick man liksom, så fick man gå ut och fick man liksom stå där och bolla, och det kändes liksom som att nu äntligen fick jag spela på den här planen. Mamma och pappa satt på läktaren och det var lite sådär, är dina föräldrar här och kollar?
Ja, är det något konstigt? Jag fick lite skräp i ögonen. Ja.
Pappa hade dessutom min fotistränare när jag var ung. Så det var sådär, Dad, I made it! Äntligen i EFs representationslag.
Dennis, vad ville du bli som 20-åring?
No, jag tog fasta lite på det här, Dad, I made it. Mm. Det var faktiskt skådespelare. Jo, NHL-spelare också, men skådespelare var nog det som jag liksom innerst inne ville bli. Jag visste inte riktigt vad det var, men jag hade sett filmer. Jag hade sett Indiana Jones och sådana filmer som jag tyckte var så häftiga och så fina. Så innerst inne så kan jag liksom helt ärligt säga att det var nog skådespelare, eller filmstjärna kanske, eller någon så filmskådespelare. Men det var nog ganska säkert ändå. Och sen kom dansen vid något skede, och sen kopplades många saker ihop där som passar mig. När jag blev färdig från teaterhögskolan, så när jag fick den här, vi hade sån här, det heter publik, heter det på TEAK. Alltså att man blir färdig och så får alla sina de här certifikat och blommor och bla bla, som en skolavslutning. Och sen när man får det så kramar man då rektorn, och sen har man en liten sån här, vad ska man kalla, röd matta catwalk. Ja. Så man går framför liksom publiken, och där är allas föräldrar och vänner och så. Och sen får man göra något. Vissa vet du gör såna slapstick snubbla och vissa skriker någonting. Så gick jag helt lugnt dit. Jag kramade rektorn och sen gick jag dit i framdelen av scenen. Och så skrek jag att, pappa, jag gjorde det! Och det kom liksom helt sådär. Jag vet inte varifrån det kom, men det kom bara för det. Det har nog varit en dröm som jag har liksom också pratat om hemma på något sätt. Och min pappa är väldigt stolt över, och förstås mamma också. Men att det kom någonstans ifrån. Det kom från 20-åriga Dennis som ropade, pappa, I made it.
Och som du sa, alltså jag tycker ju, både om mamma och pappa är stolta över mig, så är jag jätteglad. Mm. Men det är någonting, det är liksom på olika sätt med mamma och med pappa. Och mamma har alltid prata om så som ofta, om vi generaliserar, kvinnor gör, och andra kan prata om känslor och liksom berätta saker och ting. Och pappa ändå, för att vara man, stereotyp man, så är jätteduktig på det. Men den där feelingen när pappa säger åt sin son att jag är stolt över dig. Mm. Liksom det är sådär att man sitter med glansiga ögon nu. liksom.
Så är det.
Och så här. Ja, men har du liksom samma? Att det finns en sån där pojkjotto i att man skulle bara vilja att farsan är stolt. Oberoende om man har spikat en fågelholk eller blivit skådespelare.
Ja, det är nog lite så. Alltså,
för ja, mamma, är sådär, mamma är alltid stolt.
Mamma är alltid stolt. Och min mamma har egentligen liksom tagit hand om allt. Min pappa reste så mycket när jag var ung. Så att mamma har liksom alltid varit där. Och mamma har... Hon är alltid stolt och hon är alltid glad. Och hon är alltid liksom där. Men sen med farsan så är det han brukar alltid ringa mig efter några intervjuer och sånt. Så jag vet, av någon konstig anledning så väntar jag alltid på vad han tycker om hurdan jag har varit på TV eller vad jag har liksom gjort. Men det, jag är lite rädd för det. Om han säger att det var satans bra, som han brukar säga då, så då vet jag, okej, nu kan jag lugna ner mig. Och jag vet inte varifrån det kommer, för hans åsikt betyder inte så hemskt mycket egentligen för vad jag tänker göra och så här. Men det är någonting i det där. Och sen blev det faktiskt efter Putous, eller under Putous, så brukar jag alltid ringa honom på vägen hem när jag hoppar in i bilen efter sändningen. Så brukar jag alltid ringa och diskutera med honom liksom hela vägen hem. Och det var alltid, det var avslappnande, för då fick jag liksom veta vad han tyckte. Och jag vet inte varför det är så viktigt för mig att veta vad han tycker om vad jag gör. Men det finns någonting, jag tror att det är något sånt här som du talar om. Att om pappa är stolt, så då har jag gjort ett bra jobb.
Sen tror jag också att kanske hemma hos oss så har man inte verbaliserat det, att man skulle säga det. Mm. Kanske, men jag har ju nog känt det flera gånger. Mm. Men jag började just tänka att oj, vad hemskt, jag har aldrig kanske hört det där i ord. Men sen tänkte jag direkt att det kanske inte har någon betydelse när du vet att dina föräldrar har stått över någonting vad du har gjort eller någonting som du har lyckats med.
Men man kan aldrig veta om inte någon säger.
Nej, så är det.
Men man vet ju med föräldrar det är annorlunda. För att de liksom stöttar en på ett annat sätt. Liksom, säkert som vänner och kollegor och så här. Men det som jag har lärt mig. Och jag har också lärt mina föräldrar. För tidigare så var det så att om jag gjorde någonting. Så brukar min farsas humor är att lite dissa.
Yeah.
Och vid något skede blev jag så att dissa mig inte. För det liksom det lämnar traumor.
Yeah.
Att gör inte. För att även om jag, det är ditt sätt att visa kärlek, men gör inte för att jag mår inte bra av det. Och sen nu senare så har mina föräldrar blivit, då, speciellt farsan, då blivit så här jättemegastolt över mig. Yeah. Jag ska säga det hela tiden. Och ibland ringer han min fru och säger, vi är nog så stolta över vår Dennis. Så nu blir det lite överdrivet. men att jag har också måste få att, så att säga högt själv att jag behöver den där bekräftelsen.
Yeah.
Och jag behöver att ni säger att ni är stolta över mig. Att jag inte helt bara liksom, för att man vet inte om inte någon säger.
Jag har en kompis som kom fram till mig och sa att det är så jobbigt för att min pappa säger åt alla andra att han är alltså om jag inte är med, jag hör av andra människor att han går omkring och berättar hur stolt han är över det här är en idrottare, hur stolt han är över sin sons idrottsprestationer och hur han har klarat sig och hur han kämpar och så vidare. Aldrig åt honom. Aldrig sagt åt honom. Liksom. Och det är nästan så att jag skulle vilja gå till denna pappan och vara sådär, men herregud människa, säg nu en gång i alla fall till din son, hej, jag är stolt över dig. Du säger det åt grannen, men du kan inte säga det åt din son. Men
vi har andra vägen. Och fortfarande säger min farsa att det är kiva att jutta med det för att man kan säga sådär liksom vad man tycker och vi är så stolta. Jag kan ju inte gå här till grannarna och säga vad vi tycker om dig. Det går ju inte. Och då har jag sagt det är ju det där valet som ni måste själv göra men att varför inte? Varför är det så svårt att säga någonting positivt på riktigt än att alltså man drar den genast till någon slags skämt.
Ja.
Och det brukar vara att tänk nu att liksom att han klarar sig, för han var sån här räkanocka, vet du. Jag vet inte hur han klarar sig, men det är nog fint. Okej, vi ser ju, vi hör ju poängen där.
Ja.
Men varför kan man inte säga det stolt? Vi är stolta över vår son.
Ja.
Vi är jätteglada. Och that's it. Sen behöver vi inte diskutera mer om det.
Vi hade aldrig trott det här än, men det lyckades. Man kan lämna bort en del.
Ja, man kan lämna bort. Och det, jag märker nog också liksom ibland hur jag talar med min dotter. Att jag får fast mig själv att herregud, nu talar jag som min farsa.
Ja.
Och jag måste få bort det.
Nej, men kom ihåg att säga att ni är stolta.
Ja.
Det tror jag är bra.
Öppenhet är bra.
Vilket fordon tycker du om att resa i och varför?
Jag tycker hemskt mycket om att åka tåg. När jag bodde i Sankt Petersburg så åkte vi ju alltid fram och tillbaka med tåg. Och då i tiderna så tog ju tågresan alltid 6 timmar. Nu för tiden tar det ju 3 efter att vi har Allegro och så här. Hela den där resan blir snabbare och kanske mindre tung för folk. Men jag älskar det att den tog 6 timmar och att det inte fanns nät.
Mm.
Det här var då alltså 2008 och det fanns ju oftast alltid såklart via kännyckan nät ända till gränsen, men sen efter det så fanns det inte och då fick man liksom verkligen tid för att njuta av själva resandet, för att det är någonting också så fint med att förflyttas från en plats till en annan och man ska inte, jag tycker att man ska inte försöka få den tiden att gå
snabbt.
Det finns någonting också värdefullt med det, att du är i ett och samma utrymme för en jättelång tid. Och sen när du kommer ut ur det här utrymmet så är det något helt annat än vad du steg in i.
Vilken låt får dig att vilja dansa?
Vilken låt får mig att vilja dansa? Det är väldigt många låtar som vill få, eller som vill mig att få börja dansa. Men jag kommer, jag vet inte vad jag sa.
som vill med att få dansa. Börja. Alltså är det Flashdance de gör det här lyftet? Det är Patrick Swayze.
Ja.
Så, det alltså, är Dirty Dancing.
Dirty Dancing. Så
nej, både, det, vänta nu. Ja, just det.
Flashdance är den här. Nu visar jag några röstningar.
Det här är bra podcast. Ja.
Men det är Dirty Dancing, det där liksom.
I Dirty Dancing.
Jätte.
Ja, det här dödslyftet.
Patrick Swayze.
Ja, just så. Så i Dirty Dancing, när de gör det där lyftet i slutet. Mm. Så jag funderar, när de har haft sina fester.
Alltså de har säkert gjort dem.
Det paret måste, varje gång de är någonstans och det är dans eller fest, och framförallt när den där låten kommer, så måste ju alla i något skede, fast de ska vara helt packade och hitta allt, vet, ont i armen och överallt, så är det så där en dansgolv bara liksom särar på sig.
Och alla väntar på det
där. Kom igen, kom igen.
Men jag tror de facto när den där låten kommer någonstans så är det nog ganska många andra som också gör det där. Att jag tror att det är till och med mera de andra än de själv. Ja. Eller Patrick finns ju inte mera med oss, men att den är så känd på något sätt, så det är klart det är alltid någon som vill göra det. De här lyfterna man gör, alltså i musikalen, som man många gånger gör, sådana ganska liksom fina stora lyften. Och sen när man är på fest så ska det alltid lyftas. Och det har jag inte, liksom, jag förstår varifrån det kommer, men det är liksom, det är någonting helt ofattbart att man börjar mitt i att göra någon sån här svåra lyften som är rent svåra att göra nykter. Att sen när man dricker lite därpå så vill man göra det. Kanske det är någon slags sån här liksom att nu vågar man mer, eller nu är det så bra filis att nu kör vi det där lyftet. Och då tittar jag alltså att herregud, det där kommer inte att sluta bra.
Jag måste säga att en av mina lyckligaste stunder i mitt liv är när jag fick göra den där koreografin tillsammans med Anton Laine.
Åh, herregud, Anton
och det var för efter 9, och vi skulle testa hur det funkar, och det där, jag har aldrig varit så lycklig som när jag är uppe på hans armar. De få korta sekunder som det lyckades, så var det på riktigt, man, I'm on top of the world. Men Dennis, jag måste fråga, eftersom du har sysslat med breakdance, så det är ju en ganska lätt en individuell sport på det sättet. Det är ju inte så jättemycket att man dansar så där i grupp och har koreografier. Hur mycket erfarenhet har du av det?
Rätt så mycket från till exempel då Play Me, och sen har jag jobbat mycket med Reja Värre som gör såna här liksom lyftar och duett och med stora grupper och sånt. Så nu har jag liksom en hel del. Vid något skede blev det mer av det än själva breaken, den individuella breaken, sen när jag ville liksom så att säga lära mig något nytt. Men förstås har jag ju gjort mest själv och egna grejer och sånt. Men lyften kom vid något sedan jag märkte att jag kan ju kanske göra det. Jag har muskler för att göra det. Och sen lärde jag mig tekniken ännu på, så blev det liksom ännu lättare. Men
jag gick upp mina första danstimmar när jag var typ 14. Och då hade jag sett alltså Hype-musikalen i Helsingfors. Och då började jag gå efter det på Marco Bjurströms timmar, eftersom han var ju ändå koreografen till Hype. Och där på de timmarna lärde man sig många av koreografierna just i den musikalen. Och jag kommer ihåg dem än idag. Att om ni sätter några låtar från Hype-musikalen, typ fast öppningsnumret, Open Up, så kan jag den där koreografin.
Oj.
Att tänka att det lägger sig någonstans där i minne. Och det är ju det som är så intressant med den här koreografiska hjärnan. Det här kan du, Dennis, säkert säga ännu mera om. Men det där, har man någon gång lärt sig någonting och fast flera år senare tar itu med samma koreografi, så kommer den någonstans ifrån, pikkuhilja, av sig själv. Jättemagiskt.
Det är som att cykla. Du kommer ihåg Hype-koreografin och sånt. Så det är helt naturligt för till exempel om vi repar in en pjäs som vi har gjort någon gång för flera år sedan. Till exempel nu under coronatiden så har vi ju, de som blev under corona, de här föreställningen, så har vi så att säga värmt upp dem på nytt.
Mm.
Och det är härligt att märka att när man står på scenen, först när man kommer till repetitionen så här, herregud, jag har inte ens tittat i manus, jag har ingen aning vad jag ska säga, jag har ingen aning. Men sen när man väl står på scenen så kroppen minns.
Ja.
Och det är det konstigaste, att replikerna kan man liksom glömma på ett sätt och sen kommer de ganska snabbt sen igen. Men kroppen minns allt. Och det märker man sen liksom rent konkret när man står på scenen och ska göra något som man inte har gjort på många år.
Det är sant, det där är ett jättebra sätt att lära sig. Också sen om man har någon konferensieringsuppdrag eller någonting.
Mm.
Att bara sitta och läsa från en skärm är ju värdelöst.
Vad vet andra inte om dig?
Det finns massa saker som folk inte vet, och jag tycker lite om det, att man inte liksom riktigt vet allt. Men fast jag försöker vara ganska öppen med mig själv åtminstone och mina tankar och så. Men när det gäller liksom familj och sånt så brukar jag vara ganska tyst. Och och så här, men det är inte så att jag liksom håller det på något sätt. Jag vill inte berätta. Utan om rätta frågan ställs så då kan jag berätta. Mm. Men jag kan säga, för att koppla ihop, det här kan vara kanske roligt. Jag vet inte. Hjärta bultar. Men, men när vi här i början talar om förtjusningar och sånt.
Ja.
Så jag måste säga att jag har varit extremt förtjust i Sonja Day. Och det är någonting som kanske människor inte vet. Ja, jag har varit det. Jag har varit jätteförtjust i dig. Och det, jag tänkte säga här i början, men sen att jag kan inte börja. Men det här är någonting som inte människor vet. Så att nu har jag sagt det. Nu vet alla. Och jag tycker att du är en härlig människa. Och jag ville bara säga det här. Och nu hjärtat bultar.
Ska jag gå ut en stund?
Nej, det är lugnt. Vi lever våra egna liv och allt är bra. Men jag tänkte att det är kanske någonting som inte folk vet.
Men hur är all fridens värld?
Är du chockad?
Är du chockad?
Jag vet inte om jag har träffat en människa, alltså, som skulle gilla kvinnor sen när jag sa att jag skulle börja jobba på efter 9. Så liksom kommentarer med: jag skulle lämna fru och barn när som helst för henne. Inte en sån kommentar. Alltså det regnar in.
Sluta.
Nej, det är sant.
Nej, jag har hört exakt samma.
What? Så att, oh, are good.
Och det är just den där han. Va, kan det vara sant? Det är just den charmen. Att du är så omedveten om det. Mm. Det är det som...
Gud ändå.
Men alltså...
Nu börjar det här på det handla om dig.
Ja, just det. Vad kiva. Tack. That's made my day.
Men är det här igen en likadan grej som om man nu inte riktigt så där direkt bockar och vet du så där liksom försöka med säga rakt så att säga. Så är det här också en sån här sak att inte kan man veta förrän någon säger.
Mm.
Jag har nu några grannar som har kommit upp till mig efter det här liksom Folke Rundqvist-grejen och sagt så att hej, du har säkert hört det här från miljoner olika håll, men jag måste säga att du var jättebra.
Ja.
Och jag måste liksom säga att stopp. Jag tar emot det liksom det är jättevälkommet det där. Jag har inte fått höra det från miljoner olika håll, utan det här betyder jättemycket för mig att du säger det här. Tack, jag tar det in hit och bemöta det med positiv energi. Och det liksom makes my day. Och det är inte så. Det finns så liksom stora kärnor eller what not. Liksom människor som får ganska mycket feedback. Att vitsi, du är bra och så här. Men det känns alltid lika bra när någon säger att det där var, det vad du gjorde var bra.
Ja, och plus att när du blir tillräckligt stor och känd och bra och har levererat länge bra grejer. Så när man säger åt någon sån att hej, vitsi, du sjunger ju här sinne sjukt bra. Så man säger, oj tack.
Mm.
Att, ja, du får höra det säkert hela tiden. Ja. Vet du inte egentligen?
Jag
skulle just säga att desto större du blir, kanske du får höra desto mindre komplimanger. För att du kanske... Kanske alla gör den här uppfattningen om att det står i tidningen att du gjorde en jättebra show eller att du var bra.
Eller du vet nog, för du är så självsäker.
Alla tar det som en självsäkerhet att du får ju höra det så mycket. Men sanningen kan ju vara att ingen säger det åt dig. Ja.
Så är det.
Jag tyckte Folke Rundqvist var genialisk från första stund.
Tack!
Ja.
Tack.
Tycker även du är en fin människa. Det
tack, ja. Även så. Vet du hur fint det känns att sitta här och jutta en gång här med er? Jag kommer alltid hit, Bladingen, för det... Som sagt, det känns bra. Det känns som att man är hemma och det känns bra. Och ni är härliga människor, båda två.
Tack.
Tack att vi fick ha dig som gäst. Och vilket fint sätt du knöt ihop hela den här sändningen. Från första till sista frågan.
Du får 10% av vår lön.
Tack Dennis Nylund.
Tack.